hockeyvänner, mycket varmt välkomna till en Viasat Hockey podcast nummer 186 tar vi oss nu mot när det närmar sig en utav årets hockeyhöjdpunkter för oss NHL-älskare. Det är så att NHL kommer till Globen den 10 och 11 november, så är det dags för Colorado och Ottawa att drabba samman där. Det ska vi prata om i den här podcasten, där det kommer bli en special nästa vecka. Vi kommer sända måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Allt då för att ladda upp inför matcherna som spelas på fredag 20.00 och lördag 19.00. Då är även TV3 och Viasat Hockey och Viaplay med. Men uppladdningen alltså finner ni här på Facebook-sidan och viasatsport.se samt Viaplay, vilket kommer bli oerhört kul. Därför är jag glad att hälsa välkommen till en av mina expertvänner, Rickard Wallin, som också kommer jobba hårt med Globen-matchen också. Hur mycket ser du fram emot det?
Ja, men jättemycket. Det blir verkligen härligt att få komma in live och komma nära spelarna. Och vi har sett fram emot det här allihop, och det tror jag att de båda lagen gör också. Det är en liten grej som är en milstolpe i säsongen som de har sett fram emot, så det ska bli skitkul.
Men visst är det lite roligt också att de här två lagen går så pass bra som de gör också nu. Både Colorado och Ottawa är ju med där uppe och känner mot slutspel, eller hur?
Ja, men absolut. Framförallt Colorado kände jag väl lite sådär att ja, det här kan bli... Det kan bli lite skakigt när man såg laguppställningen första matcherna, men de har verkligen hittat formen och kommit in i flow helt enkelt och spelar helt okej, eller ganska bra hockey faktiskt, och självförtroendet det verkar ju bara stegra, så det var ett tungt fjolår men mycket mycket bättre start som sagt.
Det är skönt att ha dig i studion också, Rickard, här på plats här i podcaststudion. Det är höstlov, hur tillbringar du det som bäst?
Ja, men det är lite podcast idag då, ja, med dig och herr Granqvist och sen CHL-matcher gånger två ikväll, så det är ingen rast, ingen ro bara för att det är höstlov. Men jag har tagit med mig familjen upp här till Stockholm och första höstlovet för grabben som har börjat förskoleklass, så vi umgås lite och bondar, men jag får sticka ifrån och jobba lite också, så vi förenar nytta med nöje.
Perfekt, att köra sån mega då. Det blir ju både Champions League i fotboll och Champions Hockey League då, precis som Rickard var inne på, så det är Libretts mot Frölunda 17.00 TV3 Sport och Viaplay. Så fyller vi på direkt efter med Mannheims möte med Brynäs. Det är Viasat Hockey som visar den matchen, start 19.30. Viasatsport.se har som vanligt koll på sändningstiderna. Annars kan man kolla Twitter, för där finns ju Erik Granqvist, och han finns även med oss den här dagen. Och du har ju koll på allting, Erik. Vad ser du fram emot mest den här dagen?
Jag ser fram faktiskt att se Liberets Frölunda, som jag tror kommer bli en riktigt tight match. Och sen även se Brynäs. De har ju spelat bättre i CHL än vad de har gjort i SHL. Och det ser jag fram emot. Sen också, jag var ju och kommenterade i helgen och såg Globen ut genom mitt hotellrumsfönster. Att det är bara 10 dagar till den festen. Det ser jag mycket fram emot. Plus att jag vill gratulera Carl Gunnarsson, St. Louis, Valles gamla lagkompis i Toronto, som blev pappa för första gången. Han och Josefin fick en dotter. Han firar med att göra mål. St. Louis är obesegrade hemma i Scott Trade Center. Så kul för Carl Uno, som jag kallar honom.
Jag är helt säker på att du har en sån här hemligt rum hemma hos Erik, där du har släktträden på alla NHL-spelare. För du har alltid full koll på det. Det var Robin Lehner som blev pappa också. Var inte det i helgen?
Grattis till Robin som också fick en dotter. Och det roliga, eller han hade en son innan det, så att det var inte första gången de fick barn, men stort grattis till dem också.
Ja, det är bra. Bra att du har koll på det. Och vi ser att du har smyckat upp bakom med Tre Kronor-tröjor. Det ska handla om det också, Rickard, för det är en spännande tid nu när det är landslaget på gång också. Det blir ju lite originellt den här säsongen med tanke på att OS kommer innefatta spelare som icke då är NHL-proffs. Och sen har vi hockey-VM som vi sänder från Danmark. Hur tänker du kring det Grönborg plockade ut igår?
Jag tycker det var en spännande trupp. Han lämnade några av de mest etablerade namnen borta, vilket upprörde en del, inte mig ett dugg, utan dels så är det arbetssituationen för de här spelarna som har kommit upp lite till åldern. Måste man tänka på om det ska bli en lång säsong med OS då. Jag tänker på Joel Lundqvist, Viktor Fast framförallt då. Men det stora minnet som jag älskar var ju, som vi var inne på här i podcasten lite tidigare, att Rasmus Dahlin ska ju med till OS, tycker jag, om han håller den här formen som han har gjort inledningsvis. Och får vi se här nu på första gången på internationell seniornivå. Det ska bli jättespännande att se den här killen som verkar vara helt utan nerver och bara älskar att spela hockey vilken dag i veckan den är.
Erik, för dig, var det några skrällar som inte kom med i truppen?
Nej, för det första, Rasmus, han gjorde ju 2 landskamper i fjol. Nu ser det ut som att han både kommer kunna spela junior-VM och OS sen i Sydkorea också. Det är vi ju helt överens om, alla vi tre, att vi vill se honom där. Så duktig är han. Ja, det är ju målvaktssidan. Enroth, Linus Söderström och Hellberg. Hellberg som bland annat känner från Rangers när han var backupmålvakt till Henrik Lundqvist där ett tag, fick jobba med Benoit Allaire, målvaktstränaren där. Målvaktsposten är intressant. Viktor Fast är gjuten i OS. Därför är inte han med nu. Han ska dessutom spela COL. Men det finns bra killar. Henrik Karlsson, min gamla adept bland annat från Färjestad 2010. Han har spelat otroligt bra. 44 räddningar här om natten för sitt lag som, där han höll nollan. Så han är ju aktuell. Och så finns det ju fler. Oskar Alsenfelt i Malmö som har varit lysande sista veckan också. Så att Viktor Fast är den enda som är riktigt gjuten i det målpositionen. Och sen Elias Pettersson framåt vill man ju säga. Han dominerar ju SHL. Han är ju inte med i truppen nu. Han kommer ju spela junior-VM. Och han vill man ju se i Tre Kronor också.
Ja, men varför han inte med då i så fall, Elias Pettersson i Grön Boys trupp, anser du, Rickard?
Ja, jag vet inte om han har hårdare konkurrens på forwardsidan än backsidan. Det kan vara så. Dessutom så är det första SHL-säsongen och man kanske låter honom växa in i den SHL-kostymen lite ytterligare. Annars hade det varit ett väldigt spännande namn. Sen ska man ju komma ihåg att Rasmus Dahlin är ju ett unikum, måste man säga, att han har tagit lagom steg på den liksom stegen upp mot Tre Kronor. Och Erik helt rätt rättade mig ju där att han fick prova på Tre Kronors spel 2 matcher i fjol. Så det var mer naturligt, men Elias Pettersson som han spelar, det måste ju varit ganska nära i alla fall.
Jag vet inte om det kan vara också då, han har ju en sån där OS-bruttotrupp så de har tagit ut, om det kan vara att Elias Pettersson inte är med på den och då kanske inte finns någon anledning att plocka med honom till det här heller. Istället då så är det ett då yngre Rasmus Dahlin. Vi måste gå in på hans spetskunskaper, för det är ju de han besitter, Dahlin då, som gör att han har kommit så här pass långt också. Vad tänker du när du ser honom spela? Man kan alltså se honom redan ikväll, Erik.
Jag tänker Niklas Lidström. Alltså the perfect human Niklas Lidström som fick allting att se så enkelt ut tack vare sin spelintelligens och sitt positionsspel. Och Rasmus Dahlin, hur han löser situationen med pucken, det är ju makalöst att se. Och det är den alltså hockeysmartheten och dessutom kvickheten i tanken att lösa saker. Skridskoskicklig, spelskicklig. Och han blir bara bättre och bättre för varje vecka man ser honom dessutom. Niklas Lidström ska ju vara med som expert på fredagen under Globen-matcherna. Och då ska jag prata också lite närmare med honom och ställa frågor. Det kan vi göra i podcasten då, du och jag, Niklas. För att höra vad han säger om Dahlin. Men jag tycker jag ser mycket likheter faktiskt med Lidas och Rasmus Dahlin.
Men Rickard, vad är skillnaden då för Dahlin när han kommer med i Tre Kronor? Vad är det man måste anpassa sig till då? Jag antar att det är ett steg till jämfört med SHL och jämfört med Champions Hockey League också.
Ja, men det är klart att det är ett steg till och det är jättenyttigt för honom om han nu tänker sig, eller det laget som plockar honom i draften kommer ju tänka sig och att han ska ta steget över till NHL ganska så snabbt, tror jag. Och då är det jätteviktigt att få känna på de bästa spelarna i Europa som är ett litet steg upp. Sen är det ett litet steg upp till NHL och ett steg upp till för att spela slutspelshockey. Så jättenyttigt att få testa, se vad som funkar, vad som inte funkar. Det är alltid, enligt mitt sätt att se det i alla fall, någonting av det som man gör på den nivån där man befinner sig när man tar ett steg upp som inte funkar. Det mesta funkar att göra. Man ska inte ändra sitt spel, men man måste bara komma på liksom vad som man behöver förstärka och vad som man behöver plocka bort i sitt spel. Och det är en process hela tiden, inte någonting som kommer automatiskt, utan det måste man få testa. Och är det någonting som jag känner när jag ser Rasmus Dahlin är att han är inte rädd för att testa. Det är väl det som sticker ut, lite mer än vad Niklas Lidström som Erik jämförde honom med, att han är lite, inte våghalsigare, men mer initiativrik med pucken kanske. Niklas Lidström hade ju ett fantastiskt spelsinne, passningsspel framförallt. Det var hans stora styrka enligt mig och det positionsspelet i försvarsspelet. Så det skulle han kunna snappa upp lite ytterligare för att bli ännu bättre. Och vi ska också komma ihåg att man bedömer honom också lite extra för att han är 17 år med det här gallret. Lite grann att man blir extra skärmad utav det. Men spelmässigt så håller han ju den nivån att han tål att jämföras med alla de bästa backarna vi har på den här sidan Atlanten, tycker jag. Så det är helt rätt att han är med.
Ja, men Erik, du börjar nu och plockar upp Niklas Lidström också. Varför måste man jämföra med tidigare storspelare hela tiden?
Det är svårt. Livet är ju på det sättet ganska märkligt. För att vad man än ska beskriva så vill man ju ha någonting att jämföra med. Man vill ju ha en galge. Jag minns när jag gick på högstadiet och försökte lära mig minnesteknik bättre. då ska man hänga upp saker på galge och någonting att liksom jämföra med. Nu känns det som att jag frusit fast här också.
Ja, det, ja vi hör det.
Kanske inte har. Ja, jag hör med. Ja, men jo, att man har någonting att referera till. Och det som Rickard är inne på, det är kanske bättre egentligen att jämföra med de här flashiga backarna som Erik Karlsson och de som verkligen tar initiativ som syns. Niklas Rydström kunde ju dominera matcher och han gjorde allting så enkelt. Han var ju expert, likt Kenny Jönsson, på att få det svåra och se enkelt ut. Niklas Rydström alltså. Och Rasmus Dahlin, han är ju flashigare på det sättet när han tar sina initiativ. Men eftersom Lidström har varit inspiratör för de flesta backarna, som världsbackarna som vi har fått fram i svensk hockey, så är det ju ganska tacksamt att ta upp honom. Och när han dessutom ska förgylla våra sändningar om några dagar, så tänkte jag att jag tar den referensen.
Det är helt okej. Du ska få starta om det också, Erik. För er som tittar på den här podcasten så vill ni ju ha Erik i rörligt också. Han återkommer alldeles strax. Det är så länge vi var inne på målvakts paret och prata lite om det. Vi hoppar över det och går fram emot anfallarna också. Du fick som du ville in med Robert Nilsson i truppen också. Hur tänkte du? Varför vill du se honom där?
Ja, men jag tänker så här. Vi såg Robert Nilsson i Zürich CHL-premiär, Champions Hockey League-premiär nere i Frölundaborg mot Frölunda. Och vad den här killen kan göra med en puck, det känner de flesta hockeyälskarna till. Men han blir ibland lite frågasatt på just hur hårt han jobbar och vad han är beredd att betala för pris för att spela. Men när han är intresserad och ser pigg och fräsch ut, så är det, ja, skulle jag säga, den mest talangfulla alltså svenska forwarden som finns på den här sidan. Han dominerar nere i Schweiz i år och fått se också där pigg och fräsch ut och liksom backcheckar hårt och fick lägen framåt. Han var fullständigt dominant första halvan av den matchen. Så jag fick lite flashbacks till en ung Robert Nilsson som verkar älska att spela hockey och liksom man bara väntar på att han skulle slå igenom på NHL-nivå. Jag fick inte riktigt det där genombrottet även om han var bra. Så när det blir utan NHL-spelare i OS så kan man få den här killen intresserad och sugen, så är det en spelare och leda en av de offensiva kedjorna. Så det ska bli jättespännande att se hur han kan anpassa sitt spel till Rickard Grönborgs sätt att spela.
Men förstår du ändå i en viss mån den kritiken som kommer fram då? Det här, vissa spelare får ju leva med det här. Dick Axelsson som också är med i truppen är ju en annan som har fått det där. Ja, men han är lite lat. Han är ju så där puff, de blir stämplade på något sätt.
Ja, de blir ju det, rätt eller fel. Och jag kan ju också tycka ibland när man har spelat med såna här killar att man blir lite besviken på dem. Mm. Samtidigt så får man ju se helheten också. Gör de tillräckligt mycket bra saker så måste man komma undan med en dålig backcheck eller ett dåligt beslut offensivt. Att det handlar ju om att plussen ska vara fler än minusen. Men någonstans måste man ju få de där plussen också. Man kan ju inte bara spela safe. Nej. Jag tycker både Dick Axelsson och Robert Nilsson är såna gamebreakers också som har blivit lite till åren. Jag tycker att de har, i alla fall om jag pratar för Dick Axelssons del, så har han fyllt i en del av hålen i sitt spel och kan spela lika bra defensivt som offensivt. Och jag gillade det jag såg av Robban, det lilla i den matchen mot Frölunda. Och jag har fått intrycket att han har blivit en mer komplett spelare också med åren, utan att han egentligen tänker på det själv, tror jag. Mm.
Men var du en sån spelare, du var ju kapten också, Ricka, som kunde säga till och gjorde det också mot sådana spelare som hade lite stjärnstatus och inte alltid gjorde det hårda jobbet som du och många andra gjorde? Ja, alla ska göra olika saker såklart i ett lag, men ändå.
Ja, nej, men det var väl också för egen del när jag kom upp så var jag inte någon defensiv sargutspelare långt därifrån, utan jag blev inskolad i det där att man måste lära sig att värdera lägena. Sen hamnade jag väl i en sån position som ledare i laget också, att det var min uppgift att säga ifrån när man inte följde de uppgjorda reglerna. Sen att man misslyckas eller inte, det är ju en helt annan sak. Mm. Och spela med små marginaler som både Robban och jag med spelar med i landslaget, det blir inte på samma sätt. Men Dick kom in och spelade i min kedja när han kom från Djurgården och var alltså väldigt lyhörd för kritik och sådär. Sen var han en humörspelare och ibland så skojar vi om det där att hade han inte gjort poäng i första perioden så klev han av och hade ont, men gjorde han poäng så var han hur pigg och fräsch som helst. Så det är ju såna här killar som det, ibland är det lite frustrerande som lagkamrat, men man vet ju också att vilken dag som helst om man kan pusha dem i rätt riktning så kan de avgöra för ditt lags fördel. Så man får en liten balansgång där. En del får man inte gå på för hårt samtidigt som man inte får släppa för långt heller, utan det är en jättesvår balansgång, så jag har inget svar på om jag gjorde det eller gjorde det inte riktigt. I Robbans fall så kan jag väl säga direkt att det var just på Tre Kronor nivå så här, så det är svårare att kliva in och ryta i, men ibland så behövs det också såklart.
Ja, Erik, vilken är den största artisten du har arbetat med som ledare?
Ja, det är nog ändå Dick Axelsson. än att säga. Efter Alexander Salak var också en artist på det sättet, alltså en konstnärlig själ. Han var målvakt i det här fallet, men Dick, Robert Nilsson har gjort 22 poäng på 16 matcher där i Zürich, och nu har han ju Hasse Wallson och Lasse Johansson som coacher där, och är ju perfekt att ha för att utbilda i vad man behöver göra i spelet utan puck och så vidare för att bli en vinnare och kunna briljera med sitt artisteri innan väl på pucken. Och om jag refererar till Lidström en gång till, får jag bara säga att han blev ju mästare på att veta vad som krävdes för att han skulle kunna tävla och vinna mot de absolut bästa i världen. Både vad det gäller förberedelse fysiskt, sömn, kost, allting. Vad han behövde göra på isen också. Träna med Holmström extra efter varje träning. Och det man ibland kan känna med de här superartisterna, både Robert Nilsson och Dick Axelsson, är de har ju en spelbegåvning och en talang för att kunna vara bra i NHL, alltså kunna vara otrolig difference maker, alltså göra skillnad i matcher i NHL. Och om de har haft samma sätt som Niklas Lidström att förbereda sig på alla de här områden jag tog upp. Men vissa människor blir det för jobbigt för att göra det, och då får vi vara glada att vi kan, jag kunna, och Rickard har kunnat vunnit 2 SM-guld tillsammans med Dick Axelsson, och att han förgyller på den här sidan Atlanten, liksom Robert Nilsson också gör. Men det känns ju inte som att de har maxat sin potential rent vad de har begåvningsmässigt.
Nej, och de kan göra det också, för de kan ju kanske addera till ett OS i februari. Jättemöjlighet för de här spelarna som inte hade haft någon chans annars nu då, när NHL-proffsen inte kommer vara med. Första truppen uttagen alltså till Tre Kronor där. Det gäller ju Champions Hockey League också i våra kanaler. Den här kvällen så tar vi sats mot de första åttondelsfinalerna. Det är ju bäst av 2. Man spelar hemma och borta. Det är retur i veckan efter. Och vi kommer hårdbevaka regerande mästarna Frölunda som alltså inleder mot Liberets och gör det 17.00 ikväll på TV3 Sport och via Play. Ett Frölunda som verkar älska den här turneringen också. Hur ser du på deras status? Det har varit lite svängigt i SHL senaste tiden, men i Champions Hockey League rullar det på, Rickard.
I Champions Hockey League så har Frölunda ett sätt att spela som lagen ute i Europa, man får säga så, inte riktigt kan hantera. Den farten, den intensiteten, den pressen på pucken som Frölunda har. Och jag inbillar mig att SHL-lagen har lärt sig läxan lite mer i och med att man har spelat på ett liknande sätt under ett antal år och haft framgång med det. Och man möter den sortens spel lite oftare. Det blir lite större omställning när man möter de europeiska lagen, och därför har man varit oerhört framgångsrik. Sen är Frölunda ett bra lag, och jag läste lite grann att Roger Rönnberg, de har ifrågasatt sig själva lite grann, men ändå kommit fram till att de ska fortsätta på den inslagna vägen med sitt spelsystem och allt det där. Det är ingen dum grej att ha lite motgång tidigt på säsongen istället för att segla iväg och bli bekväma. Sen ska vi också komma ihåg att man har bytt ut några av de spelarna som man kanske inte tror skulle vara sådär jättenyttig. Jag tänker på, eller nyttig, men sådär framträdande. Jag tänker framförallt på Niklas Lasu, men man har även blivit av med Henrik Tömmernäs och Robin Figren som har varit där under en längre tid, och det finns inte riktigt samma stabilitet i det här Frölunda, men potentialen är fortfarande lika hög tycker jag, så att det blir spännande att se. De hade en bra match mot Linköping hemma senast och vann efter ett antal lite tvivelaktiga insatser, så de vill nog bygga på det med en bra match idag också och inte hamna i den positionen att man ifrågasätter sitt spel igen.
Erik agerar fluga på väggen in i Frölundas coachrum där med Rönnberg och Per Johansson och kompani. Hur darrigt är det, tror du?
Det är beslutsamt. Rickard är inne på det att när man har de här motgångarna och man är van att vara ett framgångsrikt lag framförallt, man har kraven både inifrån och utifrån på att vara topplag, då vänder man på stenar. Man börjar ifrågasätta både sig själv och varandra. Och då är det ju allt ifrån strategi till arbetsinsats och så vidare. Och jag tycker det är så häftigt när man, att vara i ett lag varje dag och jobba mot ett gemensamt mål som är längre bort. Då har man ju kortare delmål. Och där är ju det här CHL-slutspelet ett stort delmål. Jag tror att det också är otroligt bra för dem att avbräck från SHL-lunken. Viktig seger mot Linköping som Rickard sa efter det här debaclet mot Frölunda borta. När Elias Pettersson väl gjorde hattrick och 5 poäng mot dem. De förlorar med 7-3 tror jag. Så att de har ju haft lite kräftgång. Men nu möter de ett Liberets som är ett läskigt lag att möta. De är ju kontringsskickliga som tusan. Och det gäller att de är vakna. Ja, men de är väldigt vaksamma och de har några högerskyttar med Rusiska och några till som är helt otroligt spetsiga när de får lägena. Så att det krävs att de verkligen är alerta om de ska kunna vinna den här första matchen.
Ja, första matchen följer ni ikväll. För er som kommer lyssna eller se podcasten senare så ska vi inte gå in för djupt på de där detaljerna då. Match nummer 2 kommer i veckan efter från Frölunda Borg, även den då på TV3 Sport som sagt. Men vi gör en djupdykning också i Brynäs som reser till Tyskland. Tufft motstånd, väntar mot Mannheim. Det gick ju så där mot tyst motstånd senast. Studsade inte för Brynäs, så det var här var inte början på slutet för Melin, men det blev hans näst sista match, Rickard.
Ja, nej, alltså Brynäs har jättejobbigt och inte bara, eller mest i SHL såklart, och man har gjort sig av med Roger Melin då. Vi såg den här matchen emot München som man tappade trots att man hade ledningen egentligen hela matchen, men spelar inte bra. Det var en läskig stämning hela hallen på något sätt, både när man tog ett steg upp på läktaren så kände man att det är något som inte stämmer med Brynäs, och det är nästan samma lag som man hade som var ett mål ifrån att vinna SM-guld. Så de måste ju göra någon slags omstart och hitta någon positiv energi att bygga på. Förlorade 2 gånger den här veckan också mot Färjestad. Hålet blir lite djupare hela tiden. Så man behöver bygga bra insatser och man behöver börja bygga den redan idag. Vägen tillbaks på något sätt. Och vad man ska göra på tränarsidan här långsiktigt, det har man ju inte heller riktigt bestämt, så det känns inte som man vet alls vart man har Brynäs, mer än att man inte riktigt kan lita på att det blir som de vill. Och publiken har svikit sitt lag tidigt på säsongen också, så ja, jag vet inte vad jag ska säga om Brynäs och vad utvägen är, men man måste...
Men ge dem en tränare då, vad känner du skulle vara ett bra namn för Brynäs?
Ja, men jag tänker Johan Thornberg som skulle ha varit ett bra alternativ, men han verkar ju ha jobbat på, eller han jobbar ju på andra sidan kameran igen nu, men någon liknande Thomas Berglund vill man ju ha in där nu för att se om det var det som var felet, att det blev för stor kontrast på ledarsidan. Eller har du något annat bra namn, herr Granqvist, där som skulle kunna liknas vid Thomas Berglund? Jonas Rönnqvist har ju redan sagt nej, ja. Har jag läst. Så.
Rönnqvist hade ju varit det bästa alternativet. Påminner ju mycket om Thomas Berglund. Jobbade ihop i Almtuna bland annat. Har ju samma typ av ledarskap. Hands on. Man får feedback på bra, på dåligt. De visar video. Mycket liksom rakare feedback än både Roger Melin och du nämnde Johan Thornberg. Han tror jag inte alls är lik Thomas Berglund eller Rönnqvist, är det direkta ledarskapet som Sundblad har fått framgång med nu i Örebro, om vi tar den referensen. Däremot så gäller det ju att man gör en, det ifrågasätter jag i hockeylag måste jag säga, att de måste ju vara noga i rekryteringsprocessen. Ta in en bra liksom profilerings, alltså mental coach som är bra på att göra en analys av personligheter i skarpt läge så att man vet vad man får in. Nu när de, nej, Thomas Berglund som hade framgång i fjol, tror de att en kontrast, total kontrast, ska få framgång? Alltså hur kan de göra den bedömningen? Det är en total felbedömning. Så Bengtséns lärdom tycker jag i det här fallet är ju att nästa gång han ska rekrytera tränare som är nu, då måste han ta in någon som kan hjälpa honom med att analysera de personliga egenskaper hos den nya huvudtränaren så att det passar in med spelartruppen och de övriga ledarna. Och här har svensk hockey mycket utvecklingspotential kan jag säga.
Ja, spännande att följa Brynäs då, som kanske kan få framgång i CHL istället då, men svårt och tufft motstånd väntar mot Mannheim. För er som lyssnar och tittar redan idag då, så visas den matchen på Viasat Hockey och via Play 19:30. Tobias Karlsson och Rickard Wallinen som kommenterar den matchen. Vi slänger ett öga på de två andra svenska lagen också såklart. Kom in på ett Växjö Lakers som siktar hårt på Champions Hockey League. Man har ju vunnit SM-guld, men nu vill man ju även ta den här titeln. Möter Salzburg på bortaplan, Erik. Hur jobbigt blir det?
Ja, det är ändå jobbigt. Alltså, Salzburg, det är ju inget lika bra lag tycker jag som till exempel Trinets som Malmö ska möta. Men däremot så har man ju skador på Janne Pesonen och Erik Josefsson i Växjö. Och det är ju två stöttespelare och Pesonen är ju superspetsig. Josefsson har varit väldigt framgångsrik i CHL, men de två är borta. Och då får man ju förlita sig mycket på Viktor Fast i målet som har varit lysande i SHL. Och dessutom Elias Pettersson då, som har varit briljant även i CHL. Vi förälskade oss i honom när vi såg Växjö vinna mot Magnus Nygrens Davos för någon månad sedan, när han var helt alltså glimrande i alla små aktioner där ute på isen, Elias. Och nu har ju alla fått upp ögonen också hur, ja, men makalöst bra han har varit i SHL också. Så mycket ansvar idag vilar ju på de rutinerade pjäserna, fast med flera tillsammans med den här unga härliga Elias Pettersson.
Ja, den matchen visar SVT precis som de gör då med Malmös möte mot Trinet. Sätter Trinet som vi såg HV möta bland annat då i Champions Hockey League. Hur tänker du kring Malmö, Rickard? Ett Malmö där Peter Andersson har sagt att vi har inte kollat så jättemycket på motståndet ännu, men det är ju ett tjeckiskt lag. De spelar ju på ett vis. Hur resonerar du?
Ja, nej, men det är inga överraskningar hur de tjeckiska lagen spelar. Om det är press, press, press i SHL numera och lägga mycket puckar på mål och allt det där, så är fortfarande de tjeckiska lagen mycket det här, alltså försvara egen blålinje, säcken, kontringshockey, tekniskt. Det är liksom inga direkta konstigheter när man ska scouta ett tjeckiskt lag. Men man blir lik förbannat, håller jag på att säga, förvånad när man möter de här lagen, hur effektiva de kan vara. Så det gäller att vara på sin vakt. Sen tror jag att det passar Malmö ganska bra i nuläget. De har ganska mycket skador, så de kommer nog inte åka dit och tro att de kan bara tuta och köra framåt. Utan de måste ju också värna om defensiven och hjälpa sin målvakt och sen ta de chanserna som dyker upp. Så det kan bli lite ett schackspel där. Sen skulle jag vilja säga en sak med Växjö också, som jag har sett, vilket glädjer mig oerhört när jag har följt Växjö, att min gamla lagkompis Linus Fröberg har tagit stora kliv framåt och fyller lite grann av de luckorna på centersidan som blir med Pesonen och Josefsson där. Och så han ser vass ut, tycker jag. Och det glädjer mig att han har tagit de stegen framåt, som sagt.
Och vad kul också att ni är med på facebook.com/viasathockey, där vi fick in ett intressant förslag till Brynäs. Grabbar, ni spekulerade ju om tränare där. Thornberg nämndes bland annat. Matilda Birgegård skriver Niklas Wikegård till Brynäs. Hur vore det, Erik?
Ja, det vore ju såklart jätteintressant, eftersom vi vet ju, vi som jobbar som experter nu i några år, jag och Rickard, att det är lätt att sitta och säga vad som är fel och så vidare, vad man borde göra. Men sen att få till det tillsammans med ett lag. Och Niklas säger ju själv att han har, att många grejer han gjorde då när han var ledare bland annat i Djurgården, så skulle han inte göra idag, att han har utvecklats som ledare. Men han har ju fortfarande inte haft ett coachjobb på en hög nivå på senaste 10-15 åren. Så det vore ju såklart kittlande. Men jag tror att han har det för bra där han har det nu med sitt nya gym där i Sigtuna tillsammans med fotbollsdomaren Jonas Eriksson, det här Wii-gymmet, och sen att han jobbar då som hockeyexpert. Så jag tror inte det blir av, men där har du ju någon som är mer lik Thomas Berglund i det här hands-on-ledarskapet. Och jag vill säga en sak om mental coaching också. Per Eftang, som gör succé med Anders Nilsson, som har varit otroligt bra i Vancouver, han jobbar också med Linus Fröberg på den mentala biten. Så att vi har ju pratat tidigare om Andy Svärd gör ett kanonjobb bland annat Jesper Bratt. Men här har Per Eftang en polis ifrån Norge som jobbar både med Anders Nilsson och Linus Fröberg. Får jag säga en sista grej också om Trinets som Malmö ska möta. Det är ju där den lilla rosen ska spela.
Exakt. Ja.
Och i Liberets är det ju Bakos. Så att, ursäkta för det. Alltså, jag blev lite förvirrad. Det är lov här också, det är Bultens fritids, det är ju tre grabbar här och skjuter här utanför, och det tycker man ju är kul att de aktiverar sig, men ja. Samtidigt så blir det lite splittrat, så om det kommer in killar in och ut här, jag har sagt åt dem att de får hålla sig ute nu i en timme och leka, men om det kommer in någon så är det därför.
Ja, men det är bra. Du tar en liten timeout då, Erik, så kan Rickard göra fokus på ett lag som snart reser till Sverige, Colorado Avalanche, som ska bli väldigt intressant att se i Globen. Man möter Ottawa. Och de kommer hit i hög fart efter en bra inledning jämfört med i fjol, eller hur, Rickard?
Ja, men verkligen. Det var ju otroligt jobbigt för dem i fjol och på pappret så såg inte årets lag så där jättemycket sexigare ut heller. Men det är rätt killar som levererar. Och Erik Johnson, som vi ser gör mål här, är viktig på backsidan där och håller ihop det något suspekta försvaret på pappret, som sagt. Och sen Gabriel Landeskog verkar spela lite bättre. Nathan McKinnon har hittat rätt. Matt Duchene är med och spelar, tack och lov, och gör det bra. Så Det är ju inget topplag än, men de har ändå börjat visa lite tecken på liv och det glädjer mig oerhört.
Men du, hur är det möjligt? Du var inne på Brynäs nyss också, ja? Att det kan förändras så snabbt. I fjol och sist i NHL, inte sist, de var dunder sist Colorado. Sen till den här säsongen så de är med och nosar på slutspelsplats. Serien är ung såklart, men ändå. Duchesne, McKinnon, Landeskog, alla de var där i fjol också.
Ja, men jag tänker så här att det är en ny säsong. De som det har gått väldigt bra för under förra året, de har ju någonstans ribban att leva upp till. Colorado hade ingen ribba överhuvudtaget nu, utan allting som blev positivt liksom tar man med sig och bygger på. Det var ingen som trodde på dem överhuvudtaget. Och vissa trodde inte ens att Matt Duchesne skulle vara med och spela för att han inte ville vara kvar. Så ja, det finns hål och täta fortfarande, men samtidigt också varje gång man får möta någon motståndare här som har lite förväntningar på sig, så är det ju att vi kan backa hem och kontra lite grann och göra det lite bekvämt, slå i underläge och ställa till det lite grann här. Men ju längre säsongen har växt så tycker jag att man börjar känna stabilare också, och man blir inte lika förvånad när man ser att Colorado har vunnit som man var lite grann i början av säsongen, upplever jag.
Ja, och ett Colorado som är populära i Sverige efter Peter Forsbergs sejour i klubben när de tog sina två Stanley Cup-titlar. Nu alltså flyger de till Sverige för att möta Ottawa, och kapten Gabriel Landeskog, han har lekt lite magister för att spetsa kunskaperna i det svenska språket till sina lagkamrater.
Welcome back to part two of our contest, Sweden Flyaway, presented by KeyBank. We can see if these guys can speak some Swedish now.
Var är dina tänder?
Yeah, well done. You should be asking him that. Yeah.
Han har stort hår.
Excuse me.
Word? Han har stort hår.
No, I can't. He's got big what?
Hår.
Valg mig att vinna.
One more time.
Valg mig att vinna.
Jag kommer att vinna.
Vi kan inte vänta med att se dig där.
Vi är så glada att vi går till Sverige.
Vill du komma hem till mig på en fika?
Very good!
Ja, det närmar sig nu, och jag tycker att de har full koll på det svenska språket också. Imponerande, Erik, eller du som har jobbat en hel del utomlands också. Många spelare som är snabba på att snappa upp svenska, eller hur?
Ja, det är ju samma träd, språkträd, som engelska och tyska, om jag har förstått det rätt.
Men det brukar inte vara de där orden som kommer fram.
Nej, de brukar lära sig lite mera, ja, lite andra ord som vi kanske inte ska ta upp här, men det är ju så kul. Landeskog sa när han gästade våran studio i augusti, bland annat tackla om kul med där, han är ju stenhård i kroppen, men han sa ju att det ska bli så kul också, både för honom och för Erik Karlsson, att få visa Stockholm. Och Landeskog, han är ju urstockholmare, vann, vad heter det, VM-guld 13 där, bland annat en av hjältarna, så att det är ju oerhört förväntansfulla att få komma till Stockholm och spela NHL där. Och bägge lagen har ju faktiskt tappat plumpar i protokollet. Ottawa hade ju en jättetorsk mot Montreal, förlorade med 8-3 här om natten, och Erik Karlsson gick minus 6, och coach Boucher sa att det var en stinker. Det var deras sämsta insats för säsongen. Det är ju bra att de gör bort den. Och Colorado förlorade med 7-0 mot Vegas Golden Knights. Tyvärr Oskar Dansk nu också har blivit skadad efter succén. Men de har haft de här två dåliga insatserna innan. Kan rätta till problemen i spelet och komma och göra toppmatcher i Globen istället.
Rickard, vad skiljer det om du jämför Colorado som lag och ger dig in på Ottawa istället? Vad är tydligast?
Ja, men det är väl försvarsspelet som är den stora skillnaden emellan de här två klubbarna, skulle jag vilja säga. Där Ottawa har byggt ett ramstarkt försvar med Guy Boucher som arkitekt, och så kryddar man det med Karlssons uppfinningsrikedom i anfallsspelet, och sen har man ett ganska luriga, kontringstarka forward, skulle jag vilja säga. Så Colorado känns mer som att man lever på några få individuellt skickliga spelare utan det här riktiga lagspelet att backa upp det, om man säger. Sen är det mycket kämpa och vilja tillsammans i försvarsspelet som det är nu då. Så det är väl det som skiljer dem, att Ottawa är mycket mer välorganiserade i försvarsspelet, tycker jag.
Och då ställer man ju frågan hur det kan rasa ihop så som det gjorde natten till idag då. Du var inne på den där förlusten mot Montreal. Erik, hur mycket tror du att det här kan påverka Ottawa? Stinker som du snackar om, kan man bara skaka av sig den där lukten och gå vidare?
Ja, allting gick fel i en match. Craig Anderson som är dålig i spelet med... Först gjorde man ju 1-0. Så att Boucher var också inne på att det kanske var ingen bra start för oss. För vi hade inte riktigt bra fokus. Och de gjorde ju tidigt 1-0. Hamnade sen under efter Craig Anderson gav bort något mål. Erik Karlsson var inne på de fyra första bakåt för som Montreal gjorde och landade på minus totalt. Men de hade inget stäm alls, varken individuellt eller tillsammans som lag. Och det är bara bra att få en sån där match när inget funkar, där man verkligen kan se, gå tillbaka till det som har gjort dem framgångsrika och gjorde att de fick en fin start på den här säsongen. Så att jag är absolut inte orolig för något av de här lagen att de ska komma superväl förberedda till 10-11 november.
Det ska bli en häftig duell mellan de där lagen. Och när du är på plats, Rickard Globen ligger ju bara någon kilometer bakom oss här idag. Ge oss tre anledningar till varför man ska titta på de här matcherna. Mycket gärna på TV3, VST och Viaplay. Eller för er som är glada och lyckliga som har fått tag på biljetter då. Det är ju i stort sett utsålt, 13 850 åskådare fredag och lördag. Hur skulle du tänka då?
Ja, men då tänker jag så här. Två svenska kaptener tar sina lag till Globen. För första gången sedan 2011, en match på svensk mark. Men just den här matchen mellan Erik Karlssons Ottawa, Göteborg eller Småland, välj vilket du vill, mot urstockholmaren Landeskog som är på verkligen sin hemmaplan. Så det är inte bara att det är två NHL-lag, utan det är två NHL-lag med väldigt starka svensk kopplingar. Med två spelare också med väldigt olika egenskaper. Så det är en häftig duell i sig emellan de här två svenska kaptenerna.
Gabriel Landeskog alltså tredje plats. Andra plats, Globen.
Ja, Globen. Alltså första gången sedan 2011 en NHL-match på svensk mark. Men också första gången någonsin en match under brinnande säsong på svensk mark. Där lagen ska vara bättre förberedda.
Och första plats dyker han upp igen.
Ja, men första plats. Världens bästa back på isen, Erik Karlsson, och världens bästa back i studion, Niklas Lidström. Man kan inte komma ifrån att den enskilt största spelaren i den här matchen och en av de tre bästa i hela NHL skulle jag vilja säga, kommer till Globen, Erik Karlsson. Så det ska bli jättehäftigt att se honom. Han kommer säkert vara superladdad och har fått några matcher på sig och hitta tillbaks till formen efter sin fotskada. Även om han gick, vad sa du, minus 6 eller vad det var i någon match här, så sånt där skakar han av sig och han kommer vara riktigt bra både i den här matchen och resten av säsongen. Jag ser fram emot att se honom live.
Ja, men det gör ju alla också. Jag är ju sån, jag sitter och tittar på Ottawa, jag kan ju bara sitta så här och kolla vad 65-man Erik Karlsson, vad han gör. Inte ens, han har ju nästan pucken hela tiden i och för sig, men ändå, han trollbinder en på ett sätt som är väldigt ovanligt. Jag vet att du har pratat om det också, Erik.
Ja, han har en mystik och en magnetisk karisma just genom hur han får allting, och han är så fri. Jag pratar ofta om frihet med honom. Han är så orädd i spelet, vågar hitta lösningar som kanske ingen annan ens skulle tänka tanken att göra. Och sen eftersom han är så skridskoskicklig så redar han ju upp de flesta situationer. Så han kan ju vara så kylig på offensiva blå. Både hitta igenom med sina skott eller passningar. Att han litar på att han ska hinna tillbaka med sin fina skridskåkning som många andra backar inte gör. Och sen att han har den här förmågan, spelintelligensen, ungefär som Wayne Gretzky med flera. Att det känns som att de sitter uppe i taket i Globen och tittar ner på isen. Alltså i någon sorts fågelperspektiv. Fast de är där nere där det går otroligt fort. Så det är ju ett unikum. Alltså,
men jämför du Erik Karlssons spelkunskap och alltså med Wayne Gretzky, är du på den nivån?
Jag jämför den här unika sättet att se isen på. Alltså att det är en, sen Wayne Gretzky, han hade ju såna superkrafter också på andra sätt, men just det här hur han ser isen och blicken är alltid uppe. Han har ju ägnat hela sin barndom till att vara på allmänhetens åkning där pappa Höken Jonas öppnar upp ishallen och han var där och lekte och lekte och lekte. Och det vet man ju, det dyker ju upp gubbar ibland 45 år som skjuter slagskott, så man får ju ha blicken uppe och lära sig liksom navigera genom de här som drömmer sig tillbaka och hade önskat att de hade blivit NHL-stjärnor. Men Erik är ju mitt i det. Och han har ju ett sätt att föra sig utanför isen som blir lite som en rockstjärna med en mystik runt sig. Och när han väl är på isen då trollbinder han inte bara dig, Niklas.
Nej, så är det sannolikt. Men om vi skulle ta med Erik Karlsson och ställa honom ner vid Stureplan, Rickard. Hur många tror du av 10 personer skulle känna igen honom och säga att det är ju Erik Karlsson, en av världens bästa hockeyspelare?
Ja, nu är inte jag på Stureplan speciellt ofta. Det är kanske är du som ska svara på det.
Definitivt inte, men runt om Stureplan, men inte inne på krogarna, det är det säkert många. Men...
Skämt åsido, så han kanske inte har den där riktiga igenkänningsfaktorn som han borde ha, konstigt nog. För han har en sån där elektrisk personlighet som borde gå hem hos alla. Sen har han väl kanske inte riktigt, även om han gillar att synas, så är han inte den där som söker uppmärksamheten på något sätt utanför isen, upplever jag. Utan han gör sin grej helt enkelt, och sen får folk gilla det om de vill eller inte, liksom. Det kvittar honom. Och sen har han blivit väldigt amerikaniserad, eller på att säga, men det är kanadensiskserad, eller hur man ska säga, tungvrickare där. Men han är ju gift med en kanadensiska numera och tillbringar mycket av sin tid i Ottawa när han inte, alltså på sommaren också. Nu har det väldigt mycket här.
Jag vill förstå vad du menar.
Ja, nej, men alltså, så jag tror att han... Han skulle på något sätt också behöva vinna något stort. Vi har sagt det förut. Mm. Och det är inte bara hans fel. Utan han måste hamna i ett lag där han kan vinna något stort. Då får man de här riktiga rubrikerna också ut i folkhemmet, tror jag. Och skulle vinna någonting med Tre Kronor eller att vinna Stanley Cup. Det är väl det som saknas på hans meritlista. Annars har han är komplett som spelare, tycker jag.
Klart att han vill vinna någonting stort. Men tror du att han vill vara stor i Sverige, Erik?
Det är därför jag drar en liknelse med rockstjärna, och Rickard beskriver det bra, att han gör sin grej fullt ut, sen är han inte så brydd om vad folk tycker, och det är ju oerhört inspirerande. Ju tidigare man kan komma till den insikten att man gör saker som man älskar själv och är passionerad för, gör det utan att skada andra människor, och sen lev det här livet fullt ut som man själv vill. Och det är precis det Erik Karlsson gör, och det är därför jag kallar honom för fri också. För att han är fri att göra absolut sin grej, och den dagen han vinner antingen, alltså när han vinner VM-guld kanske i Köpenhamn här tillsammans med Tre Kronor framåt våren som vi ska vara och sända på plats. Gör han det, då blir han ju också en sån här en hjälte i folkhemmet, eller på något sätt bli en vinnare även tillsammans med ett lag. Och det har vi ju pratat om länge, att han är på seniornivå, har han ju aldrig vunnit något med ett lag. Däremot har han ju vunnit flera otroligt fina individuella priser, vilket han är väl värd.
Kul att ni är med oss på facebook.com/vsathockey. Det är många som kommenterar. Magnus Junior Karlsson, Erik kan ha en 24 timmars podd om hockey, och jag skulle lyssna varje minut, alltid intressant. Och så är det en sån liten glad gubbe då, vet du. Så att, ja, Erik, du får starta upp en egen podd kanske där också senare.
Nej, jag kan säga så här. Ja. Tack så mycket.
Ja, det är bra. Vi tar nästa här också, som skriver Marcus Wettermark. Snälla, ni måste prata om Devils. Och sen kom det en till, prata om Devils. Så det är klart att vi ska göra det. Och då kommer man ju in på Jesper Bratt, såklart. Den här succén som han har haft, den fortsätter ju, Rickard. Ta oss med på den här resan som Bratt står för. Alltså från Hockeyallsvenskan AIK i fjol, rakt in, inte dominera. Och det gör ju nästan, får man ju säga.
Ja, det får man nästan säga att han gör. Och den här straffen är ju, alltså, hockeygodis. Lura bort en NHL-målvakt på det här sättet. Det är inte alla spelare i ligan som klarar. Det ska vi ha klart för oss. Sen vi har täckt in hans start i ligan ganska bra, tycker jag, i både sändningar och vodcast. Sen hade han en liten dipp, kanske inte spelmässigt men poängmässigt. Det gick inte att följa upp det här otroliga poängsnittet som han började de 3-4 första matcherna med. Men sen så kom ju den här 10-matchersgränsen också krypande, där man alltså ska bestämma från lagets sida om man ska låta rookies spela den 10:e matchen och kicka in det första året på kontraktet, som det då blir. Och när han fick klart för sig att han skulle få bli kvar under säsongen, och tränaren gick ut och sa tidigt att vi kommer behålla både Jesper Bratt och Nico Hischier som har varit bra för oss, och de ska vara här, då kliver han ut och levererar 3 poäng igen. Och så, jag tror att det var skönt för honom att få det beskedet, även om han har spelat varje match som är den sista och har en plan, som vi har varit inne på, hur han ska föra sig och hur han ska tackla varje prestation, så var det ändå skönt att få det beviset för sig själv från tränaren och känna att jag hör hemma här, och sen gå ut och leverera. Jag blir så oerhört glad när jag ser honom spela bara, så det är det som kommer ut.
Ja, jag märker på det här, det är nästan skuttat till lite. Och Bratt, han har ju 2 matchavgörande mål också. så här långt på de här 10 matcherna. Erik, hur ser du på hans sätt att verkligen ta tillvara på möjligheten?
På tal om att maximera sin potential, det är ju verkligen det han har gjort. Vi har pratat om de tre vise männen runt han, Jocke Persson, agenten, Andreas Ögren, fystränaren som precis kommer därifrån. Han har varit och kört på plats med bland annat då Jesper Bratt där i Devils. Och sen Andy Svärd som hjälper honom med det mentala. Så att man får ut allting av det han har tränat på, alla färdigheter som han har nött sen han var liten kille. Jag refererar till Erik Karlsson, har varit på allmänhetens. Jesper Bratt också lekt hockey så mycket. Sen kommer man på den största scenen i NHL där pressen är enorm. Och där är det ju inte många som lyckas få ut max av sina kunskaper. Men eftersom man har ett fint stödpaket runt sig med kloka människor, så tycks det som att det hjälper honom att våga spela totalt fritt, spela utifrån sin intelligens, sina spetskvaliteter. Och han spelar powerplay, han spelar boxplay, han spelar över 15 minuter per match i New Jersey Devils som har fått en lysande start på säsongen. Och ja, det är bara hatten av, och att han fortsätter lik Niklas Lidström, oavsett om det är 11 matchen eller avgörande Stanley Cup-finalen. Han förberedde sig på samma sätt, Lidas. Och det kan Bratt också göra. Fortsätta ödmjukt, jobba vidare hårt och njuta av den här resan. Han lever ju sin dröm just nu. Det är så, ja, det är helt underbart att se.
Ja, det är otroligt imponerande. Men jag slår sig lite av att ni kommer in på ofta personerna runt om Jesper Bratt. Men det är Jesper Bratt som gör det själv. Med tanke på det här att det verkar vara väldigt mycket mentalt runt honom också. Hur lätt är det att tappa det då, tror du, att komma ur den här bubblan, Rickard? Du har själv jobbat en hel del med mental träning.
Ja, men det är helt rätt som du säger, att det är Jesper Bratt som gör jobbet, så vi ska skicka credit dit den bör skickas också. Han har gjort det fantastiskt, men det är just det här också att han har tagit de här stegen så snabbt. Han har alltså gjort jobbet bakom kulisserna, och det är därför man blir så oerhört glad, och vi fortsätter tjata om det. Så, men visst, det är han som spelar där ute, och han blir satt i den här situationen att lyckas, och allting är positivt för honom nu, och det är lätt att få den spiralen och fortsätta rulla. Men det kommer komma motgångar, och då kommer vi få se hur han hanterar dem, men det ska du göra i livet, och det ska du göra i karriären också. Så jag är inte orolig för att han har liksom råd att ha några dåliga matcher. Det var det jag menade inledningsvis också, att det glädjer mig att New Jersey inte har stått och fallit med det eller tappat tålamodet med Jesper Bratt efter ett par matcher utan poäng, utan han får fortsätta spela både boxplay, powerplay och gör det bra. Sen hela laget verkar ju ha fått, vi ser den här Will Butcher va, som är i bild också. Mm. Rookie-sensationen på backsidan har ju varit fantastisk, så helt plötsligt så har New Jersey Devils vaknat till liv och är faktiskt underhållande att titta på, så det under har skett förut, och det verkar som att det är ett litet underspelmässigt, för New Jersey har fått en liten tråkt stämpel på sig sedan länge och hade ett väldigt lågt målsnitt i fjol om jag inte har helt fel, så det är kul att de har tagit upp kampen här och gått om sina konkurrenter New York Rangers som ligger ett stenkast över Hudsonfloden där, så ja, det händer mycket över en sommar, inte bara i Brynäs som vi var inne på, utan även New Jersey Devils här har verkligen vänt på steken.
Ja, där kom då Devils-pratet också, och Bratt fortsätter göra succé, 4 mål så här långt. Vi var inne på målskyttet, varför inte stanna till då vid den främsta svenska målskytten så här långt, Filip Forsberg. Vi hade ju Andreas Johansson på besök tillsammans med dig, Erik, i NHL-studion, där han sa att jag tror Filip Forsberg kan göra 50 mål. Och han är på god väg nu. Håller den här i takt, så kommer han väl landa över 60 mål i den här säsongen. Han är uppe på 8 mål, och han brukar ha lite jobbigt i inledningen av säsongerna. Men det rullar på för Filip. Vad är förklaringen, tror du?
Att han spelar i ett väldigt bra lag, och han har garanterat gjort den bedömningen själv. Oj, jag har haft tufft i inledningen att producera. Jag måste ändra på lite saker och se till att jag är superredo direkt från första matchen. Och det har han ju varit. Han har gjort 8 mål på 11 matcher. Och vi visade i studion så är han så bra, för att han kan skjuta med händerna nära varandra. Han kan skjuta med dem långt ifrån varandra. Han kan skjuta oavsett var pucken är runt kroppen. Och där får han ju tacka sig själv att han har stått. Vi ska absolut hylla Bratt för allt jobb han har lagt ner. Och Filip Forsberg har lagt ner så mycket jobb där i Leksand på skott. Rampen där, stått och skjutit. Och Johan Kutschekaslan gjorde ett reportage om honom för något år sedan, där han visade att han tränar mycket på att skjuta i obekväma ställningar. Att man inte alltid skjuter när pucken ligger perfekt, utan man kan skjuta oavsett vad pucken är runt kroppen. Och det har vi sett exempel på. Plus att han är oerhört bra framför målvakterna nu. Han tar ofta jobbet i powerplay, skymmer målvakten även i 5-mot-5-spel. Så han har gjort en del mål också på returer när pucken dimper ner vid sidan av keeprarna. Så att Filip, han är ju också en sån där underbart sympatisk kille. Han har ju gästat oss i studion några gånger. Och det är ju så kul när såna ödmjuka killar som från att man tjänar dem tidigt i hockeyallsvenskan när du var med och följde honom framförallt Niklas. Se hur härlig, sympatisk han är utanför och vilken superlagspelare. För det ska man ju veta också med Filip. Det är ju inte bara att han är sniper, våran bästa sniper i NHL. Han har gjort plus 30 mål nu i 2 år i rad. Även om Raquel gjorde 33 senast och Filip gjorde 31. Så är han ju också en otroligt bra lagspelare. Och beredd att göra vad som krävs för att laget ska vinna. En sån grej som också Rickard Wallin var expert på.
Ja, och jag tycker det är intressant att du kommer in på det. För det var faktiskt min nästa fråga. För Filip har ju verkligen hamnat i det här facket. Att han blir bara bedömd på hur många mål han gör, Rickard. Eller hur jobbigt kommer det vara under hela karriären?
Ja, men jag satt faktiskt och tänkte på det innan du ställde frågan till mig här också, att är Filip Forsberg verkligen en 50-målsskytt? Ser han sig själv som att han måste göra mål hela tiden? För jag tror att ska man göra 50 mål i NHL nu så måste man tänka skott först och ta alltså, den volymen, inte själviska skott. Men Filip Forsberg för mig är en mycket mer komplett hockeyspelare än bara en målskytt. Sen är det jättekul att han gör de här målen, men han är inte någon som bara står och pangar. Utan han är där inne och gräver, som Erik säger också. Så det är väl det som jag ställer mig lite frågande till. Att om han själv bryr sig om och alltså ställa de kraven på sig själv för att göra 50 mål. För det är så pass speciellt att göra det i den här tidseran av NHL. Så ja, jag vet inte. Men det skulle ju glädja mig oerhört mycket. Han skulle ju kunna utnyttja det här bra skottet han har mycket, mycket mer, tror jag. Jag vet inte om han har gjort det, att det är det som är svaret. Att han har gjort fler mål i år. Men han har ju haft tunga perioder inledningsvis under säsongen. Sen har han haft fantastiska månader, om det är februari tror jag. Är det inte så, Erik? Och det måste han ju ha igen för att komma upp och nosa på de nivåerna. Så det är inte per automatik heller. Så vi får se.
Vad tror du, Erik? Kommer han göra 50 någon gång?
Ja, han kommer ju över 50 mål någon gång i karriären. Också han blir ju också hjälpt av den här striktare regeln att man inte får slå på händerna längre. Och där ser man ju en skillnad, att skickliga spelare som hamnar i många målchanssituationer som Filip Forsberg gör blir ju hjälpt av att inte försvararna får slå på händerna på samma sätt längre. Plus att han är ju också beredd att, jag refererar till Lidström en sista gång nu då, det är att när han märker det här funkar, då är han beredd att lägga ner tiden och kraften för att upprepa det dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år. Så jag kan slå vad en riktigt god middag på valfri restaurang med er två, att Filip Forsberg inom 5 år kommer göra 50 mål eller fler. Och slå Håkan Loobs rekord från 88 i Calgary när han gjorde 50.
Jag sätter faktiskt inte emot honom. Man har följt Filip från hans första mål i Hockeyallsvenskan med Leksand. Så har man ju märkt att han har den där egenskapen. Att han vill alltid vinna. Det spelar ingen roll vad det är. Och vinna gör man ju genom att göra flest mål. Och varför inte göra dem själv då? Så att det är klart att det blir häftigt att följa den karriären som han är igång med nu, Filip Forsberg. Och det kommer ju nämnas, Filip Forsberg i jakten efter Håkan Loob då. Vi får gå tillbaka till 1988. Ett magiskt år då Mats Wilander vann 3 stycken Grand Slam-titlar också. Men Håkan Loob gjorde 50 mål. Han är en person som känner väldigt väl, Rickard. Erik, du också. Men vad känner du när du ser de här bilderna, Rickard?
Ja, alltså det är ju häftigt att se. Han var ju före sin tid också, Håkan. Han var inte en kanonskytt ur den meningen att han sköt speciellt hårt, vad jag har förstått. Men jag har sett honom vara ute på isen efter han avslutat sin karriär. Och, alltså, han såg ut att kunna placera pucken precis vart han ville, utanför målvakterna. Ja. Sätt. Och han bara liksom placerade in puckarna och hade sån... Han har en väldig karisma runt sig, Håkan Loob, när man bara träffar och pratar med honom.
På vilket sätt?
Ja, men alltså... Om man går in och ska prata med honom om någonting och man tycker på ett visst sätt, så kommer man ut och tycker precis som honom helt plötsligt. Han tror på sig själv och en kille med huvud på skaft helt enkelt. Sen hade han det där att han ville göra målen själv. och ställde höga krav på sig själv just med målskyttet och bara de siffrorna han har satt upp i elitserien eller SHL som det heter nu kommer ju aldrig slås. Nej. Så det säger ju något att det bara är han som har gjort 50 mål av svenskarna också. Så man ska vara något alldeles extra om man ska komma upp på de där nivåerna. Så jag sitter faktiskt emot Erik att vi ses om inom 5 år då på Kepsgrillen ska jag bjuda dig annars.
Men du känner ju också Håkan väldigt väl, Erik. När du ser de här bilderna, för er som lyssnar på podcasten, och ni får gärna gå in på vår Facebook-sida och titta på det här, så ser ni bilderna också. Men det var ju lite annorlunda då, målvakterna hade inte så jättemycket att skydda med, eller hur?
Nej, det han hade från start, vi såg några bilder när han sköt mot strömmen. Han åkte ofta åt det ena hållet och så sköt han tillbaka från det håll man kom åt. Och jag gjorde faktiskt en av mina första elitseriematcher mot just Färjestad. Jag blev inkastad och lyckades faktiskt hålla nollan i det inhoppet. För vi förlorade ändå med 4-1 eller någonting i Löbers lila på den tiden. Och då gjorde jag misstaget i tidningen och sa att du räddade 2 frilägen från Håkan Loob. Ja, men han är inte så svår, för att jag har kollat på VM med honom. Han har egentligen bara 3 varianter. Och så var det jag slumpade sig så att någon vecka senare fick jag hoppa in igen. Och vad gjorde Håkan Loob då? Ja, han gjorde hattrick på mig. Och då åkte han fram efter matchen. Grabben. Är jag inte så svår eller? Så att det var så att jag fick mig en riktig näsbränna där att vara ödmjuk. Och lyckas man stoppa en sån där sniper som Loob, så bara säga att ja, jag är tacksam. Jag, vad man nu än säger för fyr, så man tackar försvararna eller vad som helst. Men inte ge honom bränsle. För han var en sån, det har jag berättat många gånger, som Rickard säger, när man gick in på hans kontor. Jag kom alltid ut inspirerad, för att han gav av sig själv otroligt mycket. Och vi pratade mycket ledarskap och coaching, kanske andra saker än vad han och Valle pratade om. Men en sak som han sa var, han satte press på sig själv att han ville göra mål i varje match. Så han vågade visualisera, se sig själv göra mål och sen gå ut och verkligen göra allt för att göra det. Och vissa idrottsmän och kvinnor, de vågar inte sätta pressen på sig. Och här ser vi en bild nu när...
Loob
försöker överlista Dominik Hasek, och det är ju det, ett av dina argaste ögonblick i livet.
Du ser den här skridskon för er som tittar återigen, och så ser man att han sparkar ju bort det. Han höll ju på med sms redan på den tiden innan sms var uppfunnit, Hasek. Då blev jag förbannad och skrev på väggen där hemma, Hasek jävel, skrev jag. Men Håkan Loob gjorde väl ändå 3 mål den matchen på något sätt. Det kan inte vara så lätt att löneförhandla med Håkan Loob, då man gick in och skulle höja lönen och kom ut glad att man hade sänkt lönen ändå. Men en fråga till mig, till båda er två. Hur ofta använder ni Håkan Loob för att lära ut målskytte i Färjestad? Vad säger du, Rickard?
Ja, men Håkan hade... Alltså, om det behövdes, han tog aldrig över och kom in liksom och sa att ni måste göra så här eller så här. Men vid ett antal tillfällen vet jag att han kom ner och pratade till laget just på, som Erik sa, på det där inspirerande sättet som Håkan har. Och han kunde komma med lite tips, både lagmässigt om hur man skulle gå tillväga eller rent av individuellt, vet jag. Jag tror att han och Pelle Pressberg haft en hel del hjälp av Håkan Loob, och det blev ju helt okej också. Så han är inte bara en smart spelare, utan han kunde även dela med sig utav de här, även om han inte var, han ville aldrig riktigt bli tränare själv, så har han och hade idéer och väldigt smarta sätt och just det här spetskompetensen att tänka hur man skulle göra mål. Det hade Håkan Loob som sagt. Det var inte bara att stå och nöta slagskott heller. Så på det sättet så tror jag att han och Filip Forsberg är lite lika ändå. Då. Så jag kanske får ångra mig redan.
Man kanske lyckas den här säsongen också. Vem vet. Men vilka är de främsta målskyttarna nu då? Dina favoriter i NHL, Erik? Om du skulle baka ihop en liten lista med 3 stycken namn.
Det finns några bubblare som Tarasenko, Stamkos bland annat, som Håkan Loob klippte ihop en film, minns jag, för några år sedan i Färjestad, och visade alla att Stamkos, när han hade de här otroliga säsongerna, han bara öste in mål. John Tavares med flera. Men jag börjar med våran bästa svenska målvakt som nummer 3 på mina favoritmålskyttar just nu i NHL. Och det är Filip Forsberg. Han kan ju mål på alla sätt. Han kan skjuta oberoende var pucken är runt sin kropp. Han gjorde 33 mål för 2 år sedan, 31 mål i fjol. Han är uppe på 8 nu, och jag tror att han kommer att göra över 50 mål i vinter. Nummer 2, Alexander Ovechkin, den bästa målskytten senaste decenniet i NHL. En av de bästa genom tiderna. Han har bytt klubba, han kör med CCM nu. Han har gått ner 2-3 kilo i vikt. Så skridskåkning, han är kickare i situationerna. Han har alltså gjort 568 mål sedan han kom in i NHL. Helt makalös facit. Och högst upp, denna ryska elegant Nikita Kucherov. Magiskt samarbete tillsammans med Steven Stamkos som har blivit en otrolig framspelare nu. Han har gjort massor av assist till Kucherov som är uppe på 13 mål. Och en anledning att jag älskar Kucherov är att han påminner om mina gamla hjältar i Sovjetunionen, CCCP, med Sergej Makarov. Den här låga tyngdpunkten, den här otroliga skridskåkningen och det här sinnet för att göra mål. Så han är ju, han har alltså gjort 13 mål på de inledande matcherna, och fortsätter han så här, då kan han ju vara upp och nosa på en 70 mål i vinter.
Ja, det är häftigt. Är det något namn han har glömt som du känner, Rickard?
Nej.
Har du någon favorit själv? Det behöver inte vara någon som ligger uppe i toppen av skytteligan just nu, men som du beundrar mycket.
Jag skulle vilja slänga in Patrick Kane där också, som är i alla fall väldigt underhållande, även om han inte heller kanske har den här skottvolymen som Alexander Ovechkin har till exempel. Det är det handlar om, att få tillräckligt många skott på mål i mångt och mycket och skapa sig nog med lägen för att göra mål. Och ja, jag vet inte, jag tycker det var en bra lista av Erik där överlag, så jag ska inte utmana mer än så.
Men du, var det någon skillnad mot när du var när du var i Toronto jämfört med hemma i Färjestad på hur de här snipersna stod och tränade målskytte?
Ja, det är klart att det, lite grann så är det andra vinklar där också framförallt, så det är väl lite mer. De hade kommit lite längre. Nu har väl Sverige kommit i kapp där med individuella träningen även för skyttar. Målvakterna leder ju utvecklingen fortfarande, så det var väl några som sköt lite extra mycket och från rätt positioner framförallt där man skulle ta skotten själv. Sen har man ju de här talangerna som Phil Kessel som gjorde sitt 300:e mål här i veckan tror jag, som jag spelade med, som vi bodde ju ihop. Han berättade att varje gång jag vill kan jag göra mål på övningarna, och en annan som slet att få ihop en 2-3 på ett år. Man blev ju nästan förnärmad.
Men han bara hade det där, eller?
Han bara hade det där. Men återigen, det är volymen skott som blir. Om man skjuter tillräckligt många gånger som Phil Kessel, ibland så blir man ju lite förbannad på Ovechkin, Kessel med flera, att de bara verkar skjuta för att skjuta. Ja. Men de vet ju det, att det är mitt jobb. Jag måste få dit pucken, och blir det inte mål den här gången så blir det nästa och nästa och nästa, och våga fortsätta tro på sig själv. Det är ofta den stora faran för svensk målskyttar, känner vi ofta, att man börjar ifrågasätta sig själv och känna sig lite skyldig när pucken då inte går in. Men det har inte just Alexander Ovechkin alls. Däremot så man måste ju ha lagkompisarna också runt sig. Phil Kessel med Sidney Crosby eller Evgeni Malkin som han spelar ihop med nu, då blir ju han en mycket bättre målskytt helt plötsligt också. Det jag skulle säga om Alexander Ovechkin var, jag läste en ganska kul grej, att han blir ofta satt i det här egoistiska facket, men det var en lite kul grej som kom ut på Twitter här i veckan, att han var i Calgary tror jag det var, och såg en hemlös man på gatan. Då gick han in med den här killen, och om han gav honom sin jacka eller köpte honom en jacka och en mössa i alla fall. Och det var någon som såg det här, och reportrarna frågade honom om det, men det var ingen stor grej för honom, utan han alltså visar lite medmänsklighet. Och det är kul när man får höra om de här stjärnorna som ibland blir, alltså inte hånade ska jag inte säga, absolut inte, men ifrågasatta just för att man ska vara lite egoistisk och spendera pengarna på fel saker. Det tyckte jag var hjärtevärmande att läsa om Ovechkin, som gjorde en verkligt fin sak där.
Ja, jag har gjort något annat också i Washington för något år sedan, han dök upp. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var någon bensinmack någon gång, han hjälpte till med någonting, Ovechkin, som verkar ha ett väldigt gott hjärta. Jag kan inte sluta bara tänka på det med Kessel, att du var ett rumskamrat med honom, Rickard. Erik, du såg de här bilderna på Reeves som skrämde skiten ur Kessel när han skulle gå in på rummet där, när de var ute på roadtrip nu. Eller hur? Halloween.
Ja, han hamnade i DFT som Andy Svärd brukar prata om. Det förändrade tillståndet när rädslan blir enorm och händernas värmen i händerna ner till 15 grader. Så han blev ju jätterädd såklart när Reeves dök upp i en otäck clownmask. Och det första jag tänkte var, tänk om Kessels den här magin att göra mål är borta nu. Jag tror inte han har gjort något mål efter det.
Hur såg han ut, Kessel, där, Erik?
När han blev... Oh, no, alltså... Never do that again to me. Han blev så extremt rädd.
Ja.
Men det, vem hade inte blivit det? Alltså, han skulle ju öppna sin hotellrumsdörr och i mörkret där så kommer Reeves ut och ser ju jätteläskig ut.
Ja, jag tror han saknar tiden när Rickard Wallino var rumskamrat.
Vad lugnar du då?
Ja. Erik, du ska få avsluta med också och skicka iväg en mycket speciell bok till våra lyssnare eller tittare, eller hur?
Mm, här bakom, det finaste vi har är ju Tre Kronor och det är mitt gamla tröja nummer 31 som jag hade i juniorlandslaget. Och vem hade också 31? Pelle Lindberg. Största anledningen till att jag håller på med hockey. Vilken karisma, vilken rockstjärne aura han hade. Och han kunde stoppa puckar. Helt makalös. Den här boken av Thomas Tynander. Skriv på Twitter, på VH podcast tag. Vad ert bästa målvaktsminne är. Så lottar vi ut den där på Twitter. Så VH podcast, ert bästa målvaktsminne, så kan ni bli utlottade den här boken om Pelle Lindberg. Helt underbar.
Ja, jag har också läst den. Den är fantastisk. Så gå gärna in där och skriv inte direkt till Erik eller till mig eller till Rickard, utan skriv hashtag VH podcast så ska vi se till då att en får den där boken utav Erik. Så ska vi låta ut en annan grej nästa vecka. Jag nämligen får tag på en sån här raritet. Kommer du ihåg de här Trygg Hansa, polokragen som tränaren hade, Rickard? Ja, Erik också, va?
Jag har faktiskt haft en sån där på mig när jag varit skadad och stod i båset. De var ju inte så där varken sköna eller snygga.
Nej, alltså. Jag får ta.
Men det kanske någon som det blir snyggt. Precis. Retro.
Ja, och jag har en häftig tävling som vi ska ta också dra igång där. Och som sagt, det blir högtryck nästa vecka med våran podcast. Missa inte våra sändningar live måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag 15:30 här på Facebook eller på viasatsport.se eller senare på Viaplay. Då kommer vi få ett matigt magasin från det som händer i Globen och våra tankar. Det kommer intressanta gäster och reportage om Colorado och Ottawa. Så missa inte det när vi drar igång. Sen är ju matcherna då fredag och lördag. Rickard ska hem och duscha. Behöver du inte göra det. Du ser alltså proper ut. Men det var närmare sig. Det är sändning ikväll. Champions Hockey League. Rölunda först ut, eller hur?
Missa inte det.
Missa inte det. Sändningstiden har ni på viasatsport.se. Tack så mycket för att du kom hit nu. Värmde upp, Rickard. Och jättetack till dig också. Erik Granqvist nere i Ängelholm. Han är väl ute och se till nu så att Bultens fritids rullar på. Men här stänger vi igen butiken. Och tackar för att ni har varit med oss den här veckan.